Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Också denna morgon ska vi stanna lite granna inför frågan vad döden betyder i den kristens liv. Jesus har övervunnit dödens makt, skriver Paulus till Timoteus. Och det har en oerhörd betydelse för våra liv. Inte bara att vi så att säga har en livförsäkring bortom graven, utan en rätt förståelse för det här betyder så mycket idag, här och nu. Och vi ska gå till Romarbrevets 4:e kapitel för att se lite grann på detta igen. Romarbrevet 4. Jag läser där de första 5 verserna. Vad innebär nu detta om vi tänker på Abraham, vårt folks stamfar? Hur gick det för honom? Om han blev rättfärdig genom gärningar har han något att vara stolt över, men inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Den som har gärningar att peka på får sin lön inte som en nåd, utan som en rättighet. Den däremot som står utan gärningar men tror på honom som gör syndaren rättfärdig, han får sin tro räknad som rättfärdighet. Det här är ett så stort problem för många kristna. Hur kan Gud anse att jag är rättfärdig, så dumt som jag bär mig åt? Jag behöver ju bara se mig själv i spegeln, så ser jag ju att jag inte är ett smack rättfärdig. Jag borde vara annorlunda för att vara så att säga en rekommendation för firman. Jag borde vara gladare, jag borde vara snällare, jag borde vara kärleksfullare, annars kan jag ju inte räknas som rättfärdig. Jag kan inte vittna för jag har inget att vittna om, som det brukar heta. Hä? Du önskar förstås kunna gå ut sprickfritt, perfekt, underbart, fullkomlig och säga: titta på mig! Sån här har Jesus gjort mig. Men eftersom du inte kan det, så tystnar vittnesbördet. Jag kan tala om för dig vad du kan vittna om istället. Du kan gå ut i all din ofullkomlighet och så kan du säga så här: titta på mig, jag får vara med. Då kanske du också vågar kliva in i Guds rike. Det är om en så hopplöst ofullkomlig människa som jag får vara med, så kan ju du också ha en viss chans. Ett sånt vittnesbörd. Ty det är så här att du är inte perfekt, men du är räknad som rättfärdig. Det har med lite räknekonst att göra. Det här ordet räknad som står här, det är en term som är knyckt ifrån bokföringstekniken. Man kan tycka så här att om jag inte är rättfärdig, så kan man väl inte räkna mig som rättfärdig. Gud är ju sanningens Gud. Han håller väl inte på att trixa med kalkylerna. Om revisorn skulle komma och titta på bokföringen, så skulle han ju säga att ja, men här har du fört upp en post som inte är sann. Vänta bara. Vi går in lite mera i den himmelska bokföringen, så får vi se. 2 Korinthierbrevet 5:19. Vi letar efter det här lilla ordet. Det här lilla räkneordet, logizo som det heter i grekiskan. Andra Korinthierbrevet 5:19. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Här måste vi kanske låna den gamla svenska översättningen, där det står att han tillräknar inte människorna deras synder. Han har tagit dina och mina synder och fört upp dem på något annat konto än ditt och mitt. Så kan man ibland göra i bokföringen. Nå, på vilket konto är då de synderna uppförda om inte på ditt och mitt? Lukas evangelium. Tjugoandra kapitlet och 37:e versen. Jesus säger så här till lärjungarna och till oss: jag säger er att med mig skall det ord i skriften gå i uppfyllelse som lyder: han räknades till de laglösa. Ty nu fullbordas det som är sagt om mig. Han räknades till de orättfärdiga fast han var rättfärdig. Och när Gud idag räknar dig som rättfärdig, så beror det inte på att du är perfekt, utan det beror på att dina skulder har förts över på någon annans konto. Nå, det här känner vi till förut. Men den praktiska konsekvensen känner vi inte alltid. Därför att vi måste på något sätt också delta i den här bokföringen. Annars så går vi miste om en del av dess effekter på den här sidan. Vi går till Romarbrevet, det 6:e kapitlet och den 11:e versen. Så skall också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud. I vår gamla översättning står det: ni ska hålla före att ni är döda för synd. Så ska ni se på er själva. Eller om vi ska ta det ordagrant från grekiskan: så skall ni räkna om er själva, att ni är döda för synden och lever för Gud. Vi måste också räkna på något sätt när det gäller oss själva. Och då går vi vidare och ser hur den räknekonsten ser ut. 8:e kapitlet i Romarbrevet. Trettiofemte till 37:e verserna. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknats till slaktfår. Nej, i allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Det ska stå i allt detta och inte över. Det är en felöversättning. I nöd, i förföljelse, i svårigheter, då vinner vi en härlig seger. Då triumferar vi. Ty vi har räknats till slaktfår. Och detta att vi räknar oss själv som döda för synden. Alltså döda från tvånget att leva för vår egen skull. Att leva för vår egen bekvämlighet. Att leva för vår egen tillfredsställelse och njutning. Vi är ställt införsatta i möjligheten att leva och behaga honom som har dött och uppstått för oss. Då är vi räknade till slaktfåren. Och vi får själva också räkna oss till slaktfår. Vi ska nu gå till tredje kapitlet i Filipperbrevet. Det som vi hade till morgonmeditation igår. Då ska vi läsa den 13:e versen här. Och då ändrar jag lite på texten så att det här ordet vi jagar efter nu ska dyka upp synligt. Bröder, jag räknar inte med att jag har det i min hand. Men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Vad är det Paulus talar om här? Jo, han ser på sig själv på det viset att han är ett frö till det som ska komma. Vi har ju förut läst första Korinthierbrevet 15 att våra fysiska kroppar liknas vid ett frö som ska myllas ner i jorden och ur det fröet uppstår plantan. Och plantan representerar Guds avslutade och färdiga skapelseverk. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Nå, det är vi redan. Men vi är det i fröets gestalt. Fröet kan ju se på sig själv och säga, ja, det var inte många blommor det här. Usch, jag blommar inte. Men fröet innehåller blomman. Det är väldigt lätt att få blomman att komma fram. Man lägger fröet i jorden. Och på samma sätt går många kristna omkring och säger, jag är inte rättfärdig. Du måste räkna dig som ett frö. Det behövs bara man myllar ner dig i jorden. Så stiger hela den färdiga plantan. Den som är Kristi rättfärdighet kommer att växa upp ur det fröet. Idag är du ett frö och inte en planta. Därför räknas du som rättfärdig. Gud ser på fröet och säger, ja, men ur det här fröet kommer en väldigt fin planta så småningom. Bör du inte säga urs om fröet, menar jag. Utan du kan säga, jag är ett frö. Det kanske du inte kan gå hem till församlingen och säga, för då undrar de om du menar att du är ett busfrö. Men du är ett frö till Kristi rättfärdighet. Och du har det ännu inte i din hand. Men du ser framåt mot det som kommer att förverkligas när det som är inlagt i fröet får, så att säga, spränga skalet och växa fram. Allt det där är genom pånyttfödelsen redan inlagt i dig. Och det här ordet räknade dyker ju upp på några andra ställen i den här texten. Nu är det inte samma ord i grekiskan, men det är ett ord som betyder samma sak. 7:e versen. Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt. Kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastade på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Det kan finnas mycket i våra liv här och nu som hindrar det nya räknesättet. Därför att också du måste se på dig själv som en blivande planta, om jag får uttrycka det så. Och det är ju ditt hemland i himlen som det står i slutet av kapitlet och inte här. Och då blir ju allt som gör ditt hemland här, och som gör att du blir bofast här, det är någonting som hindrar dig från att se den planta som ska växa upp ur ditt oansenliga, gråa och lite spräckliga frö. Paulus säger, jag kastar allt det där på sophögen för att det inte ska hindra mig. Jag försöker inte att nu hitta min stora identitet som människa och blåsa upp mig och bli så fantastiskt märkvärdig här och nu. För om jag håller på att putsa på fröet för att liksom kunna ställa fram fröet i en stor monter med lite spotlights i och härliga glasrutor runt omkring och klingande musik i bakgrunden och sådär, för att alla människor ska titta på fröet. Ja, men då missar man ju poängen, nämligen plantan. Jag har råd att vara precis så liten och löjlig och oansinlig som jag är, säger Paulus. Därför jag vet min rätta identitet, det som ska växa fram ur ett till synes oansinligt och löjligt litet frö. När fröet väl har lagts i jorden, då ska ni få se, det var inget sandkorn det här. Det var ett frö, och ur det fröet ska det växa en planta som ska ära Kristus i evigheters evighet. Vi ska också gå till 1 Korinthierbrevet 4. Du vet, i Korint var det ju så här att människorna hade börjat berömma olika predikanter. Inom parentes sagt, det absolut dummaste en kristen kan göra. Det finns inget bättre sätt att ta den helige ande från en predikant än att börja berömma honom. Det näst bästa sättet, om man nu är ute i de ärendena, det är att fördöma honom. Och det kommer som god tvåa. Att ta honom som den vanliga enkla människa han är det rekommendabla. Men nu hade det alltså blivit så här i Korint. Och då säger Paulus någonting väldigt viktigt. Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare att han ska visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han ska låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet, och då får var och en sitt beröm från Gud. Detta, bröder, har jag här för er skull tillämpat på mig själv och Apollos, för att ni genom vårt exempel ska lära er vad som menas med håller till skriften och inte skryta med den ene på den andres bekostnad. Vem ger dig någon särställning? Vad äger du som du inte har fått? Och har du fått det, varför skryter du som om det inte var en gåva? Paulus säger, vi är förvaltare. Och av en förvaltare av Guds hemligheter så förväntas en enda sak. Inte fantastiska framgångar, inte underbara resultat, inte inspiration i varje ögonblick, utan trohet. Och så talar Paulus om hur han förhåller sig nu när folk springer omkring och berömmer honom. Ibland somliga berömde honom och somliga klassade ner honom och sa det att Petrus är ju mycket bättre och ni skulle höra Apollos. Alltså Paulus bibelstudier, de är ju obegripliga, han krånglar till det så förfärligt. Men Apollos, förstår ni, han är glasklar. Han är underbar. Ni skulle höra Apollos. En bra bild av svensk kristenhet 1989. Gud förbarme sig. Då talar Paulus om hur han förhåller sig i det här. Han säger, mig är det likgiltigt om någon dömer mig varken åt det ena eller andra hållet. Om någon avkunnar berömmelsedomar eller fördömelsedomar, det är mig totalt likgiltigt. Icke heller dömer jag mig själv, säger han. Det är väl härligt. Tänk om du kunde säga detsamma om dig. Icke heller dömer jag mig själv. Jippi, vad glad du skulle bli. Eller hur? Vilket vittnesbörd bara det skulle bli. När mungiporna halkar upp strax under ögonvinklarna. Icke heller dömer jag mig själv. Säger vi, då var han väl perfekt då. Nej, var han inte. Mitt samvete är rent, säger han, men det betyder inte att jag är frikänd. Det finns ingen dom i mitt inre, men jag vet att jag inte är perfekt. Jag har mina svagheter. Jag har min brottningskamp. Och ändå är mitt samvete rent. Ty jag fäller ingen dom i förtid. När Herren kommer, då ska han döma det som inte är äkta i mitt liv. Det ska på något sätt, det hör till det där skalet som kommer att brista och stanna i jorden när plantan växer upp. Och eftersom jag redan nu ser på mig själv som den där plantan och inte håller på och tittar på fröet ifrån alla vinklar och vrår, så kan jag glädja mig åt att leva ett liv utan domens hängande över mig. Inte andra människors dom, inte deras berömmelse, inte deras fördömelse, inte min egen stolthet, inte mitt eget självförakt. Jag räknar mig som död och jag räknar mig som rättfärdig. Jag räknar med dödens effekt i mitt liv, att den ska komma att avslöja fröets kapacitet, det som Herren genom pånyttfödelsen har lagt in i mitt innersta. Är någon i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit. Låt oss tacka Herren. Herre, vår slutliga skapelseidentitet är ännu fördold för våra ögon. Men vi vet Du har idag gjort oss till ett frö. Och ur det fröet skall en gång växa upp den planta som är ditt slutliga skapelseverk och som ska återspegla din härlighet på ett sätt som vi inte kan ana idag. Vi prisar och lovar dig, Herre. Och vi vill idag fira din måltid och tänka framåt. Vi vill ta det som en påminnelse om lammets bröllopsmåltid, om den måltid som ska komma och som vi ska glädja oss över i all evighet. Lovat vare ditt namn. Amen.